Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tänk att Usual Suspects äntligen är tillbaka igen. Med mig, Johan Norberg, med Fredrik Segerfeldt och Mattias Svensson. Och jag skulle gärna skylla på någon av er att det har tagit så lång tid. Men det är framförallt mitt fel. Jag håller på att bränna ut mig just nu nämligen genom att resa världen runt hela tiden med min bok, med Progress. Som kommer i 16 översättningar, ser ut som just nu. Så att då ska man ju överallt med den, så att... Och lite dokumentärfilm. Så nu kommer jag direkt från Sudetlandet, där jag var igår.
Sudetenland.
Just det. För att titta på de 200 stora tunga bunkrar som Tjeckoslovakien byggde 1936-38 för att hålla nazisterna ute så pass länge att England och Frankrike hann komma till deras försvar, tänkte de då. Det tänkte inte England och Frankrike. För att en dokumentär om avskräckning och så. Men det mest spännande här senast sen sist är att jag var i London på Google Zeitgeist, som är Googles årliga konferens där de slänger upp på scen det som de tycker är mest spännande inom teknik och politik och kultur och sånt. Och då tänkte de på mig också.
Det är gulligt.
Det var väldigt gulligt. Det är en väldigt kvalificerad publik, som man blir lite generad. Inklusive några showponies också. De har någon så här tungviktsvärldsmästare som sitter och berättar om
vad heter
hans
han?
Matcher. Han hette, ja, du vet sånt där som de heter, Raymond Reverend Johnson och sånt.
Det var inte en av de här ryska bröderna.
Klitko.
Ja.
Just det, nej, det var honom han slog. Det här är en amerikansk kille.
Aha, coolt.
Så att det var, geopolitiska ordningen är återställd.
Ja, härligt.
Kan man säga. Men från Google Zeitgeist så bär jag väl med mig två stycken känslor. Det ena är att det inte finns någon mer självupptagen människa än Tony Blair. För han var på scen också. Och han pratade mycket om sig själv då framförallt. Och det var... Jo, Anthony Joshua heter han. Britt är han. Han är brittisk. Han hade satt sig med tre stycken stora guldbälten.
Har han alla tre?
Tre, yes. Men tydligen finns det fem numera.
Jaha.
Det blir fler. Det är jättejobbigt.
Boxning var någonting man var mer intresserad av förr.
På Ingos tid.
Du vet mycket väl att jag inte var född då. Min jävla ung tupp.
Men boxning, ja.
Nej, men såhär, alltså, vad hette han som var så bra, som var lite kort och som var så problematisk?
Mike Tyson.
Ja, precis.
Troubled guy.
Ja, precis. Och så, men det har blivit, jag vet inte, intresset har försvunnit.
De har ju gentrifierats lite, de där bra boxarna också.
Ja,
han var ganska vältalig också.
Jaha.
Satt och talade om hur han vårdar sitt brand och jobbar mycket med affärsmodellen Joshua.
Ja, coolt.
Men det som slog mig då, jag som inte är stor idrottsnörd, för det var väl någon rallyvärldsmästare där också. Mm. Det var två saker.
Och det rally eller Formel 1?
Jaha, det är olika saker alltså.
Formel 1 är för det enda som är rikare än Zlatan i Storbritannien är Formel 1-människan, såg jag i tidningen häromdagen.
Jaha, okej. Okay. Kan det vara? Vad är skillnaden mellan rally och Formel 1?
Ja, rally körs ju liksom ut i skogen och är ju mest en nordeuropeisk grej, och Formel 1.
Nej, men då är det ju Formel 1.
Ja, såklart. Ja,
det är sådär. Det är ingen natur i närheten.
Nej, precis. Det är mycket, mycket större. Hela Sydeuropa är ju helt galna i det.
Just det. Mm. Nej, men jag som inte är sportnörd då, för mig var det andra saker som stod i centrum. Och det som slog mig framförallt, två stycken intryck jag bär med mig därifrån, det ena är att det inte finns någon människa i hela universum, hela det kända universum, som är mer självupptagen än Tony Blair. För att han var där och han talade om, ja, på ett bra sätt, om de stora utmaningarna nu mot den västerländska demokratin och globala världsordningen och så. Men han pratade mest om sig själv, och han gjorde faktiskt ett rekord, och det var att han berättade en anekdot. Så, I'll tell you a little story. Så här. Och då berättade han om när han åkte till Silicon Valley förra veckan. Men inte som när andra berättar en anekdot om det. Om någonting spännande de såg, någon teknik som de lärde sig något av, eller någon som sa något till honom som gjorde ett stort intryck på honom och fick honom att tänka efter. Nej, hans anekdot gick ut på att han åkte till Silicon Valley och berättade någonting för de här människorna som jobbade där om hur viktigt det var med någonting. Och det tycker jag slog någon slags rekord. Det andra var att det fanns två stycken motsatta känslor i den här föreläsningslokalen under de två dagar det pågick. Och det var att när tyckare och politiker talade så var de livrädda och neurotiska över världsläget och att allting är jobbigt och inget funkar och det är kaos överallt. Medan så fort det var någon som jobbade med teknik eller forskning eller klippte upp DNA eller jobbade med AI eller någonting, så var de närmast extatiska över möjligheterna som fanns där. Att det var så här, ja, med den här AI:n så har vi nu sänkt energiförbrukningen med 50% här. Med den här DNA-tekniken så kommer vi kunna klippa bort alla cancerrisker om det går vägen och liknande. Det var liksom den här fantastisk framtidsoptimism bland de som löser problem. Medan alla som är där för att prata om problem var jätteoroliga.
Men det passar jättebra in i vår ideologi. Det är en berättelse, för det är så här, politik fuckar upp och så löser vi det själva. Liksom.
Exakt.
Det är bra.
Exakt, så man kände där stämningen i rummet måste vara att de här politikerna som har varit med, kan de bara flytta på sig lite så att de här som gör saker kan göra bra saker.
Låta göra.
Exakt, laissez faire, laissez passer. Har du varit ute och rest?
Ja, jag har varit och åkt Finlandsfärja. Jo, men lite kontrast i våra olika verkligheter, ja. Nej, men jag vill visa min hustru resten av Norden och också se en lite insikter i, ska man säga,
det verkliga Sverige,
djupet i den skandinaviska nöjeskulturen.
Och då gick du på botten verkligen.
Ja, vi var ju väldigt långt, det var ju andra billigaste biljetten, så det var ju liksom våning två under vatten nära motorn.
Och så var det här Leonardo DiCaprio-hytterna.
Ja, precis. Plus att sen var det ju roligt för henne att se liksom så här 60-åriga damer från landsorten som dansar discodans efter med två vinare i kroppen. Liksom. Det är en kulturell upplevelse.
För det gör man inte i Marocko.
Nej.
Och det kan ju vara lite befriande.
Jag håller med. Jag är ju för vår kultur. Det är bara att det är väldigt roligt att man vet ju hur det ser ut utifrån, eftersom man har levt i andra länder och så här och förstår olika saker, så det är väldigt annorlunda.
Det är därför det heter dansa som om ingen ser på, och det stämmer aldrig så väl som på en Finlandsfärja.
Nej, just det. Men det är också den här ska man säga, när människans oförblommerade kättja i alkoholens dimmor tar sig liksom fysiska och ljuduttryck, så blir det ibland ja, det är som att civilisationens fnissa tas bort om man ser snarare liksom ett brunstig däggdjur som ropar. Ja,
det är lite antropologisk studie alltså.
Ja, det är föraktfullt att säga så.
Mm. Men det låter ju lite som du tog med din fru dit för att visa att ditt drickande är faktiskt det är väldigt normalt.
Ja, jag vet det. Precis. Det var så här relativiseringsgrejer. Bara. Ja, men jag blir packad en halv gång i veckan. Förlåt, men det blir vi här liksom. Titta på de andra för att se hur fan de beter sig. Ja, precis. Ja, så var det.
Mm. Jag tänkte att vi ska
prata. Skål på dig!
Ja, skål. Var var du när det franska valet avgjordes?
Hemma och såg på Breaking Bad för andra gången.
Ah. Nej, men för jag tänkte att idag så skulle vi kunna blanda högt och lågt. Att vi pratar lite om det franska valet och som ändå spred lite ljus i min då och då mörka tillvaro. Och sen så kan vi fortsätta med att tala om Mattias nya bok om att allt ändå går åt helvete. Så får vi en balans där. För att jag var just på Google Zeitgeist när valet var, och ett av rummen under stora mottagningen så var det en stor skärm som visade vad som hände i realtid, och där satt det mest fransmän och så Frida och jag. Och där så, alltså, en del av mig kände som i den här klassiska scenen i Casablanca när du vet, tyskarna är där och de vill sjunga sina tyska nazistiska sånger. Och sen så är det då de fria fransmännen och flyktingarna som istället stämmer upp i Marseljäsen att nej då, det, och det, så kände jag lite grann att det, nu är det fransmännen som har räddat oss från en våg av mörk nationalism och rasism och populism, eller i alla fall givit oss lite respit. Samtidigt som jag har en annan sida av mig själv som säger att, som jag uttryckte i en artikel i Aftonbladet, det här var verkligen inte som många i vänstern och extremvänstern uttryckte ett val mellan pest och kolera. Då är man ju verkligen far out åt mörka håll om man anser det. Men det var lite som ett val mellan pest och mellanmjölk. Alltså Macron är inte, även om han har talets gåva, så är han inte en särskilt inspirerande kandidat, och det finns inte någon tydlig, klar liberal linje ändå där. Och det finns en känsla av att ja, man ska vara så, jag är glad och lycklig över att det blev en business as usual kandidat. Men det är ju business as usual som har fört oss till den här punkten i Europa. En elit som har misskött rätt mycket och en populistisk motreaktion. Så jag är lite kluven. Vad tycker du, Fredrik?
Ja, alltså jag är då den i det här sällskapet frankofilen, om man säger. Jag har ju i 25 år haft ett stort intresse för det här landet, och jag liksom kan kulturen, litteraturen, och har följt den franskspråkiga delen av världen under många, många decennier. Och det är ju en hat-kärleksrelation som är väldigt svår att hantera. Alltså det är ju ett land där liberalism är ett skällsord på något sätt. Som, alltså i USA kan det vara ett liksom ett, någonting man slänger sig med för att säga att man är vänster, men där betyder det snarare att man är en galen tokhöger som är laissez-faire och som hatar Frankrike och staten. Och det,
some of those are my best friends.
Nej, ja just det, ja, precis. Jo, precis, så är det. Men jag menar, men det här kopplas också ihop med, Frankrike är ju ett land som är inte är tillfreds med varken sig själv, historien, den globala utvecklingen eller den rollen som landet och dess kultursfär spelar. För de tycker ju att de är en motvikt mot USA, eller att de ska vara...
Ja, men nu behövs det för en gångs skull.
Ja, ja, precis. Men åt andra hållet. Va? Och de ser också EU som ett sätt att samla resten av Europa kring Frankrikes makt för att utgöra en motpol mot den amerikanska imperialismen och så här. Va? Och de har så många saker för sig som inte är förankrade i verkligheten. Och de har också en konstig självbild. Jag minns på 80-talet när jag var utbytesstudent i den här värdfamiljen, och jag sa att Frankrike bara var det sjätte största språket i världen, och min värdpappa som var en, ska man säga, en obildad liten borgare i en liten stad i Frankrike, han reste från middagen och gick därifrån och kom tillbaka från efter 5 timmar för han var så upprörd för att jag hade sagt det här liksom. Och de gillar då liksom inte globaliseringen, de gillar inte USA, de gillar inte kapitalismen, de gillar liksom inte allt det som, ska man säga, vi, eller också liksom säga västlandets center höger, har stått för i decennier.
Och på, men det viset kan man ju säga att i så fall så är Marine Le Pen en arketypisk fransk kandidat.
Ja,
hon hatar den transatlantiska länken, hon hatar en globalisering som gör att andra gör sig gällande än fransmän, hatar kapitalismen och vill ha en auktoritär statlig kontroll över människor.
Precis, och det är också därför det funkar så bra det hon säger. Men så har du också en... Du har också en, alltså det franska närings... Jag vill ta först det här med, alltså, de fick ju stryk av Storbritannien på 1700-talet och med Napoleonkriget som liksom en slutpunkt på det här i kampen om världsherraväldet. Det var, alltså det stod ju väg där liksom, hade fransoserna tagit kampen på allvar med britterna på 1700-talet, så hade det likväl kunnat vara att franskan som var världens lingua franca, och Nordamerika och Indien hade varit franskt och sådär, va. Men Frankrike har alltid varit mer ett land där marken och jorden spelar väldigt stor roll för liksom självmedvetandet och för egenkänslan. Och så då satsade man mer på det, och därför gav man världsherraväldet till havs till britterna. Och det har man fortfarande inte kommit över på något sätt. Och det har funnits många sådana här ställen där jag har märkt att till exempel ordföranden för franska Svenskt Näringsliv, men det höll ett tal när han pratade engelska och halva publiken reste sig i protest och gick därifrån. Han sa bara liksom att engelska är näringslivets språk, och det var ju stor skandal liksom, såhär, i en vecka i landet. Så de hade ju, och det här är ju en kliché, men det är sant. Och det här gör ju också att det franska näringslivet är ju också väldigt konstigt, för de har ju då ett antal storföretag som är framgångsrika. De är duktiga på sådant som kärnkraft och sådana här
kablar. Ofta utilities, ja.
Precis.
Och
precis.
Vatten,
ja,
och
ja,
rör.
Och ja, precis sånt. Och lite bilar, men deras bilar är inte så bra, men de är ändå rätt halvstora. Men de är också kopplade till staten, va? Så de har alltid varit statliga eller får statlig hjälp. Och så det är ganska lite riktig kapitalism. Men och sen har de då liksom det här små hantverksaktiga, det ska vara små bönder som gör sin champagne eller sin skinka. Och de vill ha det på sitt sätt, liksom. De gillar inte stormarknader och sånt där. Va? Och det gör liksom att de inte har haft den här dynamiska entreprenörsledda kapitalismen. Och så här. Och det är ganska få liberaler som... Det finns ganska få liberaler som är etablerade. Jag lyssnade senast på ett radioprogram där den enda som var en liberal röst, hon bröt lite, så jag tror hon kollade vem det var. Hon visade att hon var från Rumänien ursprungligen. Alltså jag mejlade henne och sa bara, åh, fantastiskt bra, vad coolt och sådär. Så visade att hon var för migration och utveckling, så vi var liksom bundisar, det var roligt.
Men det är ju så paradoxalt med tanke på den klassisk liberala traditionen i Frankrike, som ju jättestark, och haft inflytande långt över Frankrikes gränser, något de borde vara stolta över. Upplysningstraditionen, encyklopedisterna, fysiokraterna, Quesnay, Turgot, de stora ekonomerna, Jean-Baptiste Say, Frédéric Bastiat, och även såna här lite mer liberalkonservativa, Montesquieu, Tocqueville och sånt. Alltså där har de ju någonting de har lyckats exportera väldigt skickligt, som de inte bryr sig om.
Och det sjuka är att jag som nu har liksom levt i en sån här fransk intellektuell värld med studier och sådär, va. Jag har lärt mig vem Tocqueville var genom att lyssna på amerikanska i miljöer. Jag har aldrig talat som Tocqueville, trots att jag har en fil. kand. I franska och litterär inriktning. Liksom. Inte heller har jag lärt mig... nu sa hans namn precis, Bastiat. Jag tyckte att jag hade vunnit ett pris i en Bastiat-tävling, men min hjärna är så här galen.
Det finns ju en anekdot om Thatcher där på området, som åkte på besök och träffade Mitterrand, var det väl. Och då sa hon att jag tycker om så mycket med Frankrike, ni gör sånt fint vin, och en av mina favoritförfattare är från Frankrike, Frédéric Bastiat.
Och vem är det?
Ska se, je ne sais pas. Och de måste så här leta. Ja, tydligen var han så här ultraliberal. Så de gillade inte honom.
Ja, precis. Ja, men det är så här sjukt, för att de beskriver ju verkligheten med samma ordval som Åsa Linderborg. Som att EU är ett ultraliberalt projekt. Och vi lever i en nyliberal tid och sådär.
Precis, hela, men det gör ju den franska högen också. Det är ju det som är så intressant.
Jo, men det är det jag menar. Den franska högen har ju aldrig varit marknadsliberal. Utan det är ju antingen får du sossar med staten, eller vänstersossar, eller får du liksom högersossar som är katoliker och tror på uniformer. Alltså den här frihetliga grejen som vi tror på, den har ju knappt några röster. För den liberala mitt, den är ju mer som mellanmjölk, som du säger. Den är inte liksom, det finns ju ingen klassisk liberalism närvarande förutom några polare till oss. Liksom. Ja, men vi känner några stycken man träffar. Alain Madelin brukar man nämna, och sen några stycken till. Men jag menar, det är en handfull fringe-figurer. Liksom.
Och som sagt, var många expats.
ja. Nej, precis. Nej, jag tycker det är tråkigt. Och sen så förstår jag inte, alltså, att för den här kvinnan då i det här rollprogrammet till slut, för det handlar nämligen om vilken liberalism står Macron för. Och de kom ju inte fram till så mycket, är han liberal eller inte, så var det en diskussion om det här, va? Och det var tre som kunde.
Men var det så här en mördarliberal eller
vampyrliberal? Nej, det är en seriös public service program där de hade liksom tre liberaler då som pratade om det här, och det var, de tyckte att han är typ rolsian.
Okej, okay,
ja. Jag har halvsosse. Nej, men jag menar ändå...
Man kan ju komma till libertarianska slutsatser av Rawls också. Men,
ja, så kan man.
Men, om man vill, eller jag får säga.
Ja, jag vet. Men så att jag tycker ändå att det är så att det är väl det bästa vi kan få givet kontexten. Mm. Liksom. Jag menar, visst, jag skulle också vilja att Alain Madelin blev president. Liksom, att, han fick, att marknadsliberalismen fick ett genomslag. De skulle behöva en Thatcher som i grunden ger upp med näringsstrukturen, fackens roll, välfärdsstaten och så vidare. Så att, för det här är ett land som har mycket lägre ekonomisk frihet än Sverige. Mycket mer statlig inblandning i näringslivet. En av Europas allra mest generösa välfärdsstater. Markant högre skattetryck än Sverige. Så och
jag brukar, 57% eller något sånt.
Ja, offentliga utgifter, ja. Men de har ju alltid också, de har alltid underskott. Va? Så de har ju...
Ah, 1973, året när jag föddes, precis, så var det faktiskt balans i budgeten.
Jo, precis. Men de har inte haft balans i budgeten sen du föddes. Så det är så här, liksom att... Alltså de har ingen tillväxt, ingen dynamik i näringslivet. Ni har för höga offentliga utgifter, ni har för mycket välfärdsstat, ni har för mycket facklig makt, ni har för mycket arbetsrätt. Ni är för sossiga helt enkelt. Och det roliga var att den här kvinnan med rumänsk bakgrund då, som jag hade kontakt med, hon nämnde liksom, men ta ett land som Sverige. Och då vill jag alltid komma tillbaka till Andreas Bergs, den kapitalistiska välfärdsstaten, där folk blandar ihop produktionen av välståndet och liksom konsumtionen av välståndet. Och då har vi har också mycket höga skatter, men vi är sjua i världen nu och vi har ju sänkt skattetrycket ganska markant till 42,6 eller vad, när det var som bäst under alliansen. Va? Men vi har ju när det gäller produktionen av välståndet så är vi lika fria som jänkarna, förutom några detaljer. Men jag tror att vi liksom, om man tar man bort skattetrycket så har vi det ganska bra. Så att många blir ju arga när jag säger så, men jämfört med Frankrike så är Sverige ett liberalt föredöme. Och det var det hon tog upp i den här radioprogrammet. Det var ganska intressant när hon sa liksom bara att det går visst det att ha liksom en hyfsad välfärdsstat med mycket så här omfördelning och trygghet så här via staten som man har i till exempel Sverige. Och så nämnde hon också Kanada som två länder som inte då... Så att det går visst det att ha liksom, välstånd, oerhört dynamisk näringsliv. Så att man måste ju bryta upp med regleringarna, protektionismen, statens roll i näringslivet. Det är någonting annat än att sänka bidragen.
Men det jag hör dig säga är ju att Macron kommer misslyckas med den franska självbilden och med de motkrafter som finns både från en konservativ och katolsk höger och från en vänster, ett etatistisk vänster och en fackförening och en jordbruksrörelse som vill blockera allting. Så det kommer bli ganska tufft för en kille som just har startat sitt parti från grunden och göra något åt detta.
Och sen så får vi se hur det går i parlamentsvalet. Det är mycket viktigt, ja, inte viktigt, men det är väldigt viktigt för att se vad har du för stöd. Men får han och republikanerna majoritet med stor marginal i parlamentet, så skulle de nog kunna pusha igenom, för då kan de ändå säga liksom att de har stöd. Men det är det här att de här särintressena är ju väldigt starka och kan blockera ganska mycket. Jag menar, Sarkozy skulle ju göra om alltihopa, men han orkade ju inte och orkade inte få igenom sina grejer. Och sen har du också den här, det konstiga är liksom att inte heller vänstern har lyckats. Både Mitterrand och Hollande började ju sina första 18 månader med att införa socialism och fick vända bägge två för att verkligheten sparkade bakut. Liksom. Så som nationalekonom skulle säga, så att Frankrike fast i ett negativt ekvilibrium. Jämviktsläge, säger man. Inte ja, nej, det är som liberal och frankofil är det en oerhört frustrerande kombination. Och det är så här, kan inte ni bara fatta? Ni får ju ändra hela er världsbild, självbild, begreppsvärld och liksom get a grip. Det har vi alla vi andra gjort. Tyskland var ju Europas sjuke man för 20 år sedan. Så gjorde de om det. Vi var ju ett sunkland på 80-talet, så gjorde vi om det. Liksom. Men ja, det känns som att de reformerande krafterna aldrig får liksom tillräckligt mycket en koalition som håller ihop eller tillräckligt mycket momentum för att stå emot särintressena. Och det är frustrerande. Men då får ni också ge, då får ni bli ett jävla Italien. Sluta då med attityd och tro att ni går omkring och vara något annat än ni är. Vill ni vara ett sunkland från Medelhavet, var det då?
I mina mörka stunder så tänker jag ibland att stora delar av Europa skulle kunna bli ett Frankrike, i den meningen att vi har ändå kommit upp på en så pass hyfsad nivå och vi har en så pass tilltalande kultur och en sån hög teknisk nivå som vi ändå kan importera från andra ställen och bra mat och gott vin, att vi struntar i det här med att varför ska vi förnya oss, varför ska vi göra något åt det, vi kan trivas i stagnationen på något sätt därför att det, vi har det relativt hyfsat i alla fall. Som Tyler Cowens bok senaste, The Complacent Class, att det här skulle kunna bli The Complacent Continent, som på något vis är nöjd med den här relativa stagnationen.
Det har man ju sagt många gånger och man har sagt förut, men det är ju länder har ju lyckats förändras. Men Irland eller jag menar, Tyskland de senaste 15 åren, Skandinavien och särskilt vi liksom, som var sunkiga. Men sen delvis håller jag med det, men sen finns också den här, sa man inte så också i 1780 eller 1820 eller 1870, du som är framstegsexperten, men jag menar, människor har alltid varit förnöjd eller tyckte att nu allt som har uppfunnits, nu allt som kan uppfinnas har uppfunnits, eller nu går det inte mer och så här, va? Och nu så jag vet inte, jag till skillnad från Tyler Cowen tror jag att vi står liksom på tröskeln inför någonting som är så här, när allting blir uppkopplat, så att vi är liksom inne i någon, en extremt stort skifte. Men jag kanske
ja, men det gör vi ju verkligen, det håller jag med om. Men det kommer ju utifrån, alltså det kommer ju inte inifrån ett land som Frankrike, skulle
jag
säga.
Nej, det kommer ju från ett land från Sverige, som Sverige.
Ja, absolut. Jo, men jag har mycket bättre hopp om Sverige än om Frankrike.
Ja, precis. Men de hade ju ett Minitel, de hade ett eget internet som var statligt innan internet.
Man kunde boka flygbiljetter, ja.
Ja, man kan också sexchatta, tror jag det var så här, Transiscans Code Pink eller Code Rose eller något. Jag tror det var, jag har aldrig använt det, men jag bara såg, jag hörde reklamen. Ja. Men det var så här typiskt om att de skulle göra ett eget som var separat, statligt, som skulle
och inte fallera, kompatibelt liksom med någonting annat och som inte släpper in innovation från andra håll.
Nej,
det är
precis,
typiskt så här, varför ska vi ha en djungel av massa galna kapitalister som hittar på saker? Staten kan ju ha en lösning på området. Ja. Jag tittade senaste opinionsundersökningarna, när det här spelas in i alla fall, så tror jag att En Marche, Macrons rörelse, har en 25% inför valet. Republikanerna har väl 20%. Och sen har ju alltså Chavez-bolsjevikerna med Jean-Luc Mélenchon och Le Pens fascister har ju 20% var. Alltså. Det är 40% för De galna till höger och till vänster, vilket är ganska ruggigt. Men det mest intressanta, det är att Socialistpartiet har 5%. Alltså en rent grekisk utveckling. Ja. Alltså socialdemokratins kollaps i Europa är ju den andra sidan av populismens framväxt. Vi har ju sett det i Grekland, sett det i Nederländerna, håller på att se det i Spanien, nu har vi sett det i Frankrike. Mm. Och i Tyskland så är de liksom överlyckliga när de får nu 25% ungefär under Martin Schulz.
Ja, och eftersom jag då alltid har sagt att jag hatar sosseriet men jag älskar friheten, så är jag väldigt glad. Nej, men det är, så är det ju. Det franska socialistpartiet har också alltid stått till vänster om den europeiska socialdemokratin, och de tycker att socialdemokrati, det är liksom, det är Tony Blair och sådär, va. De har varit, alltså förstatligen har stått på deras agenda mycket mycket mer än och senare än den nordeuropeiska socialdemokratin. Det är ungefär, så var det också i Italien väldigt med eurokommunism och så, alltså de, och fascismen, så de har alltid haft, ska man säga, sen kriget starkare extremiströrelser i de här i de sydeuropeiska länderna än här. Nej, men det är ju så, det är ju ett djupt, ett i grunden antiliberalt land, och därför tycker man ska få vara nöjd med mellanmjölk. Liksom. Men jag menar, visst.
Så slutsatsen är att champagneglaset är i alla fall halvfullt.
Ja, just
efter valet. Och låt oss inte glömma, Det kunde ha blivit så fruktansvärt mycket värre. Kom ihåg för ett halvår sedan, precis när Le Pen blev vald i, nej förlåt, Trump blev vald, vilken freudiansk felsägning, i USA, så såg vi framför oss de europeiska valen och vad som hände där. Norbert Hofer skulle bli Österrikes president från det gamla halvnassepartiet. Geert Wilders skulle absolut bli största parti i Nederländerna. Vi trodde att Merkel skulle åka ut och att AFD skulle bli ett 20% parti i Tyskland. Och i Frankrike så skulle Le Pen definitivt vinna första omgången, men kanske till och med vinna andra. Nu har det blivit precis tvärtom på alla de här ställena.
Anne Applebaum skrev den här klassiska artikeln i Washington Post. Vi är tre val från fascismens liksom, övertagande. The end of civilization. Is this the end of Western civilization? Frågetecken. Och sen skrev Carl Bildt en svarartikel. This is the end of Western civilization.
Och det var ju inför Brexit-valet. Att nu står så mycket på spel här att om tre val går åt fel håll så kan det vara slutet för EU, för NATO och för hela den liberala världsordningen. Och det var ju då om England lämnar EU, om Trump vinner amerikanska presidentvalet och Le Pen vinner det franska presidentvalet.
Så min poäng är att nu får vi hoppas på att, att vågen är bruten och att det liksom blir en backlash. Jag tror inte på den, men jag hoppas.
Att Frankrike räddar den västerländska friheten, civilisationen.
De har gjort det förut.
De gjorde det en gång tidigare under upplysningstiden. Även om jag skulle säga att den engelska och skotska upplysningen var ganska central.
Det måste vi säga. Vi tycker om det bättre om den egentligen.
Då var de fantastiska. Och kanske kan det hjälpa till att bidra till en fransk självbild som förnyas. Ja. Att det faktiskt är vi som står upp för den här öppna internationella världsordningen när vi blir attackerade från andra håll. Från Trumps USA, från Putins Ryssland. Så är det vi som tar det här vidare. Så vi får väl ändå göra som i Casablanca då, trots allt, och stämma upp i Marseljäsen.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Ja, du ska iväg nu.
Ja, jag ska hem och fixa middag till gäster. Så jag säger på franska, les filles, les garçons, les femmes et les hommes, ben au revoir et bon weekend.
Ja, c'est à l'heure och hej hej. Medan vi pratar här så ligger Mattias lite så här halvutsträckt på vår soffa här borta. Och det ser så mysigt ut där. Och du har en bunt böcker med dig. Kan du inte komma över hit och berätta om dem?
Ja, då.
Hallå. Först är Douglas Carswell, säger jag, att du läser.
Ja, den är alldeles ny. Rebel, How to Overthrow the Emerging Oligarchy. Den är helt briljant. Jag måste verkligen få rekommendera den. Även om jag inte har läst hela än så är jag tillräckligt långt kommen för att kunna säga det.
Det är mannen som var för liberal för UKIP och hoppade av, eller hur?
Ja, och för liberal för de konservativa och hoppade av dem till UKIP. Och det är han. Alltså det här är en man som utmanar alla mina och jag tror allas fördomar om Brexit-anhängare och UKIP-anhängare. Han är mycket liberal. Han är förvisso kritisk till etablissemanget, men han är också kritisk till populiströrelser. Han är väldigt kritisk till Nigel Farage, som han tycker är en fjant. Men som han påpekar, det är inte fjanten Farage som har ställt till de problem som...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Som Europa och USA nu står för, utan det är mainstream-politiker, en oligarki av finans- och politikintressen. Och det är ju rätt mycket de policymisstagen som jag också går in på.
För jag tänkte just på det, att de misstagen som har begåtts i Europa och på andra ställen ser ut som den andra boken de med dig där behandlar rätt mycket, eller hur?
Ja, de är ju lika i estetik och allting.
Och den heter Den stora statens återkomst, författad av Mattias Svensson. Vad kul, den har kommit!
Yes!
Gud vad roligt, grattis!
Ja, tack!
Coolt omslag. Det är lite så här, dadaism möter tidig modernism.
Mm. Och det är väldigt vänsterestetiskt. Har du märkt att det är...
Ja, det får man säga. Absolut.
Det är min rödaste bok.
Den är röd och det är patronhylsor och det är dollartecken. Och den, ja, riktigt spännande.
Och det är till och med det är dollartecken som något hotfullt. Mm. Det är sån här, jag fick kompromissa väldigt hårt med min inre logik här som randian.
Ja, men det ser ju inte ut som det frejdiga entreprenörskapets dollartecken, utan det ser ju ut som den onda finansoligarkins bailouts dollartecken.
Ja, lite grann så. Det är statligt tryckta dollar.
Men gud vad roligt, grattis. Och det är dagar nu bara kvar innan du lanserar den.
Ja, på torsdag 18 maj. Och den som är intresserad kan komma på release. Det har släppts extra biljetter. När ni hör det här vet jag inte om de är slut, men googla Den stora statens återkomst event så kommer man fram och kan eventuellt anmäla sig. Hoppas att se sig där.
Det finns säkert där. På Timbros hemsida och Facebook-sida också.
Ja, det finns det.
Kan du inte ge den här blixtbeskrivningen av vad Den stora statens återkomst handlar om?
Den handlar om en del jag tycker saknas i den politiska debatten, nämligen vad som hänt på 2000-talet. Och det är sån här, när jag tar upp krigen, finanskrisen, skuldsättningen för framtiden, den välfärdsskuld som allt färre arbetande ska betala för allt fler som inte jobbar, hur stat och kapital har vuxit samman i en slags korporativismen 2.0. När jag tar upp det så säger folk, nickar folk och känner igen det och sånt där, men ändå är det som att det här saknas helt i debatten. Det är fortfarande, om du slår upp valfri kultursida, så läser du att det är nyliberalismens fel. Så här går det när man släpper marknadskrafterna fria. Folk var naiva på 80- och 90-talet och trodde på att nu hade demokratin och marknaden och globaliseringen och handeln vunnit, och se hur det gick. Men vi bröt ju med allt detta, och det är inte så att Nigel Farage eller Le Pen eller ens Donald Trump bröt med detta, utan det var politiker i mittfältet, det var George W. Bush, det var Tony Blair, den självupptagne, och Barack Obama och andra som har expanderat staten på en massa områden och fört en politik som har haft ett antal mycket tråkiga konsekvenser. De har fört oss dit där vi är idag politiskt.
Jag hade tänkt på historieskrivningen. När började du och när började detta? Jag hade ett samtal med några i USA, libertarianer, om när var världen som frihast totalt, om man ska sätta ett årtal. Både ekonomisk frihet, begränsad statsmakt och personliga och sociala friheter och sådär. Och då uppstod någon slags konsensus om att det var kring millennieskiftet på något vis. Alltså mot slutet av Bill Clintons regeringstid, som ju inte innebar liksom de stora statliga programmen, utan tvärtom välfärdsreform, NAFTA, ökad globalisering och liknande. Och det var efter då Reagan-tiden och ekonomiska liberaliseringar, och Kina hade dittills börjat liberalisera och Ryssland hade dittills börjat liberalisera och sånt. Och sen där hände någonting. Om man, eftersom vi människor söker efter något narrativ, så 11 september 2001, är det där det händer, eller var kommer vändpunkten? Eller är det just nyårsafton där vid millennieskiftet, när Boris Jeltsin försöker stjäla showen och säga att hörni, jag lämnar nu och den här killen kommer ta över, och så kommer Vladimir Putin in, som ju nu är president i USA också.
Ja, någonstans här, alltså 11 september blir ju en katalysator för väldigt mycket, men det hade inte kunnat bli en katalysator om det inte hade funnits sådana tendenser tidigare också. Men det är ju någonstans där, alltså Bill Clinton vinner valet 1996 på att gå ut och genomföra en reform som minskar statens makt och kostnader, stor arbetsmarknadsreform, och säga att the era of big government is over. Och 2004, detta val mellan George W. Bush och John Kerry, om någon minns, alltså det här valet fascinerar mig, sån här trist mellanval där i stort sett alla policymisstag gjordes för att vinna det valet. Någonstans däremellan började, och vi kan titta då på vad George W. Bush går till val på och förbereder 2003-2004. Han börjar 2002 med att lova extra pengar till bönderna, bygga ut jordbrukspolitiken som amerikanerna under 90-talet, republikanerna framförallt, ville avskaffa. Nu lovade man mer till alla. Införa ståltullar, begränsa handeln, så att det nu var EU som protesterade mot USA och inte tvärtom. 2003 så kommer då Irakkriget förstås. För man hade invaderat Afghanistan, men det räckte inte, utan nu skulle man vara commander in chief över nästa val, och då fick man starta kriget mot Irak också med kända konsekvenser. Jag tror att det är väldigt få som idag tycker att det var intelligent. Det är lätt att vara efterklok, men det är bättre att vara efterklok än efterdum. Vi kan trots allt konstatera att det var förödande att välja det militära engagemanget. Och vi har därefter ett litet beslut för att gynna husägare, minoriteter skulle bli egna hemsägare med den goda avsikten att de skulle lära sig dygder som sparsamhet och flit och annat. Så man anammade en retorik av att handpenning och sådana krav på lån var rasism. Och så bankade man igenom ett par undantag, och det kan man inte göra bara för etniska minoriteter, utan de gällde alla. Och tack vare två halvstatliga bolåneinstitut, Fannie Mae och Freddie Mac, så spreds de här lånen snabbt till hela bostadsmarknaden. Och några år senare var detta historia i form av finanskrisen. Och sen ovanpå detta så expanderade man välfärdsstaten. Medicare byggdes ut, det var den största utbyggnaden av välfärdsstaten sedan 1960-talet. Och som dåvarande riksrevisorn konstaterade, den mest ansvarslösa politiken rent spendermässigt sedan samma decennium, sedan 60-talet. Därför att den skuldsatte staten i framtiden mycket mer än nu. Alltså man ville vinna röster nu på att tilltala stora väljargrupper. Och förstärkte då obalanserna i statens finanser. Därför att nu är det ju så att de kommande decennierna kommer allt färre arbetande i arbetsför ålder behöva försörja allt fler, framförallt äldre som inte jobbar. Och det hade varit tufft nog utan de här extra löfterna om mer till pensionärerna. Men Bush startade eller öppnade flodluckorna eller vad man ska säga för ytterligare spenderande. Och allt detta för att vinna valet 2004. Det måste vara den dyraste valrörelsen i historien. Någonstans där sker ett väldigt dramatiskt skifte.
Mm. Och med det kommer sen också, alltså även då The Patriot Act och övervakningen och tortyren och allt sånt som bidrar till att skapa den här stämningen av civilisationskrig också mellan då, att det finns liksom islam står mot resten av världen som rekryterar mängder av terrorister. Och man ser ju en otrolig ökning om man tittar på statistikdatabaser över terrordåd. Så jag menar, det sker otroligt få terrordåd globalt också, även om man räknar Mellanöstern och Pakistan och liknande, fram till att man förklarar krig mot terrorn och sen bara skjuter upp, och framförallt efter 2003 så ökar det dramatiskt.
Och det här är ju ett av de sorgligaste sakerna att gå tillbaka i, därför att det är, för mig var det ganska okänt. Jag kände till den här egyptieravvisningen, att Sverige hade avvisat två personer till tortyr i Egypten under Socialdemokraternas regering under Göran Persson, vilket sen fick strafffrihet av den borgerliga regeringen, så båda har varit insyltade i detta brott mot mänskligheten, och 21 andra europeiska länder. Och det är liksom sån här tragik att man liksom har, CIA har hållit tortyrcentra där man har utfört skendränkningar och annat också i Baltikum, till exempel i Litauen, utanför Vilnius, samma Vilnius där man gjort museum av de gamla KGB-tortyrcellerna. Så liksom, vi hade vunnit den kampen, vi hade liksom segrat och fått demokrati och frihet och allting, och sen förstördes allt detta just genom att demokratiska liberala västländer gör sig skyldiga till samma brott som totalitära kommunistiska diktaturer.
Mm.
Och i lite grann oträngt läge. Det här sker ju i hemlighet, det sker som en reaktion på förvisso ett hemskt terrordåd, men det är ändå liksom att introducera nya saker, att ge ett nytt mandat för staten. Och vi kan ju konstatera i efterhand att det här har skapat, har gett västvärlden fler fiender, vilket man kanske inte ska vara jätteförvånad över.
Mm. Nej, följer man någonting av det som IS och Al-Qaida ägnar sig åt i propagandakanalerna, så är det ju, bortsett från bilden av drönare som dödar muslimska barn, så är det ju bilder på tortyr och förnedring av fångar i Guantanamo, eller framförallt då Abu Ghraib i Irak och sånt. Det kommer ju otroligt tidigt, därför att det är det som då kan skapa väldigt mycket indignation kring det.
Ja, det är ju fascinerande att de gör det i kombination med och sen visa att, och titta, vi är ännu värre barbarer, vi halshugger folk och sådär. Men det är liksom,
det är så stamtänkandet funkar.
Ja, det är de andra.
Att de är bästar på andra sidan. Och det gör ju också att vi kan göra vad som helst mot dem. Mm. Och så triggar man varandra på det sättet.
Ja, och det finns ju en massa nyttiga idioter i väst som tycker att, ja, men låt oss stå på andra sidan och behandla muslimer illa eftersom de gör det mot oss och sånt där. Och så är vi där.
Precis, alltså det är ju, Det var ju väldigt intressant att se, men inte överraskande på något vis, att jag tror att det var tidskriften Foreign Affairs som gick igenom vad, och intervjuade mängder av avhoppare från IS och tittade på deras kanaler, krypterade och dolda propagandakanaler. Och där visade det ju sig att de sa väldigt tydligt att de önskade inget hellre än att ha Donald Trump i Vita huset. det var liksom målet framförallt, och avhopparna berättade om att vi satt och höll tummarna för honom och sådär. Därför att han kan skapa det här inbördeskriget i Europa och i USA som vi är ute efter.
Som tvingar folk att välja sida.
Precis.
Och definierar alla som muslimer. Och den här retoriken är nu förskräckande mainstream. Jag läste en bok, James Kirchick, The End of Europe, som är ännu en sån här dystopisk genomgång av Europa i mångt och mycket korrekt, men också, jag tycker den är slarvig i sin research och sån där. Där bland annat så är det att han, sån här mainstream, absolut inte Trump eller något sånt där, utan verkligen anti-Trump på många grunder, men ändå den här retoriken, eller vad man ska säga, att liksom brott i förorter i Europa och i Sverige, det är begånget av muslimer. Alla definieras som muslimer.
Mm.
Och det, nej, känns det som vi har förlorat den kampen helt, liksom att folk ska tillskrivas en religiös tillhörighet och att den är förklaringen till varför folk beter sig illa. Och
Ja, nej, men det är så man kan börja avhumanisera människor och sen kan man göra vad som helst mot dem efteråt. Jag älskar ju den här boken, jag har ju läst den redan i manusform, och jag har till och med en blurb på baksidan, ser jag här, där det står att Mattias Svensson har skrivit en skräckhistoria om hur, och det är alltså Johan Norberg som säger detta, Mattias Svensson har skrivit en skräckhistoria om hur små kollektiva steg ledda av välvilja, trygghetstörst och naiv pragmatism sammantaget håller på att ta ifrån oss vår frihet. Detta är 2000-talets vägen till träldom. Vilket jag står väldigt mycket för. Det är väldigt skakande läsning, och det här tycker jag att alla bör sätta sig in i. Men jag har ju ändå, jag måste pröva dig på några punkter, för att det är ju en väldigt dyster bok. Jag har nyss givit ut en väldigt uppsluppen bok, kan man säga, om världen. Och lite grann går ju det här tillbaka till det här Google Zeitgeist-fenomenet, att politikerna var livrädda för världen, medan alla entreprenörer, forskare och tekniker var så här extatiska och kolla allt vi kan göra. Hur mycket, och det är den klassiska frågan när man tittar på historien, kommer politiken kunna förstöra så mycket av det civila samhället skapar att vi faktiskt går bakåt? För att det är ju ändå så, under den här tiden som du skriver om, så har vi fortsatt med åtminstone 138 000 människor lyfts ur extrem fattigdom varje dag. Medellivslängden i det landet som har den högsta ökar med 3 månader varje år. Och vi har på bordet teknik som kan både hantera våra miljöproblem och våra koldioxidutsläpp och ta bort sådana här snart triviala åkommor som cancer och Alzheimers och liknande. Alltså, hur ska man väga de här skålarna mot varandra? När blir politiken så destruktiv att den börjar sabotera det civila samhällets framsteg?
Jag hoppas att vi inte behöver få reda på det, men risken finns. Och det som oroar mig där, alltså att vi är skuldsatta upp över öronen och har liksom en välfärdsskuld framför allt, som kommer att tynga ekonomier och tillvaro under decennier framöver. Men i sig, det är hanterbart. Det handlar om en 7-8% av BNP i skattehöjning eller minskade utgifter i Sverige. Det är tufft, men det är sånt som Sverige lite grann har varit bra på att klara förut. Klarspråk och tuffa tag och att inte lova för mycket. Och ju snabbare vi gör det, desto bättre. Och länder har kraschat också och kommit tillbaka efter, om vi nu skulle ta det den vägen. Alltså Island kraschade i samband med finanskrisen och är på väg tillbaka nu.
Irland på väg tillbaka.
Ja. Till och med Spanien, hjälpligt och sådär. Så sånt här kan... Och Japan har haft nolltillväxt i 20 år. Men det är liksom inte någon kris eller något jättehemskt i tillvaron där heller. Alltså, utan folk har tekniska prylar och lever rätt bra. Och det är lite spännande där också. Så det behöver inte vara hela världen. Men till det kommer de stämningar som gör att, att vi blir rädda för friheten, att vi väljer demagoger. Alltså i stort sett varje frihetsinskränkning hälsas med jubel och varje liten liberalisering hälsas med fientlighet. När Frankrike låter homosexuella gifta sig 2013 så har alltså 1 miljon människor som går ut och demonstrerar mot detta. Och jag förstår verkligen, vad är det? Du måste liksom inte gifta dig med en man om du är man, om du inte vill det. Vad gör den friheten mot dig som gör att det är så viktigt att gå ut och protestera? Alltså kärlek är så skrämmande, även i vår tid. Och samtidigt några år senare så står Donald Trump och valtalar inför jublande folkmassor när han säger att skitsamma om tortyr inte funkar, de jävlarna förtjänar det. Och liksom vill snarare ha mer av skendränkningar och annat. Vi ska ha ännu tuffare åtgärder mot folk som alltså varken är dömda eller har presenterats med några juridiska misstankar eller någonting, utan det är bara liksom förmodade fiender.
Men det här, det är ju sant och det är förfärande, men finns det inte ett inslag av cherry picking, eller motsatsen till cherry picking, du plockar de ruttna körsbärna här, för absolut fransmän är ute och protesterar mot homosexuellas rättigheter, men den stora trenden är ju ändå ökad tolerans, så att vi har 120 länder snart där homosexuella handlingar är tillåtna. Det var noll för 50 år sedan ungefär. Vi har 30 länder där gay marriage är tillåtet. I USA där Bush kampanjade mot det så hårt, så det är nu helt okontroversiellt. Så okontroversiellt att före detta president Bush nu till och med har erbjudit sig att vara vigselförrättare för homosexuella par. Och cannabis håller på att legaliseras och liknande. Så finns det inte ändå en ganska stark frihetlig trend från folk som och att det kanske är det som är en större och starkare trend, men som väcker då arga reaktioner från de framförallt äldre, framförallt lägre utbildade, framförallt på landsbygden, som tycker att så här, ni håller på att förstöra våra gamla seder och bruk.
Ja, det förbeser ju de här biljonfrågorna med ekonomin och skulderna som jag tror kommer spilla över.
Sant, och alla gillar skulder, det är sant. Ja. Ung och, som gammal.
Ja. Nej, de unga som ska betala är nog inte jätteförtjusta.
De har ingen, nu.
Ja, de har ingen röst än. Och jag ska bara nämna att alltså, pressfriheten har varit på tillbakagång hela 2000-talet. För 11:e året i rad så minskar halten demokrati enligt Freedom Index.
Freedom House Index.
Mm. 2016. Så trenderna, även de här politiska trenderna är på tillbakagång. Och i stort sett alla länder har valt. Skuldsättningen globalt sett är dubbelt så stor idag som i början av 2000-talet. De har fördubblats bara på de här åren. Men sen är det som du säger, alltså, vi ska ju inte glömma en sån allierad som verkligheten. Eller alla de här människorna som dagligen går till liksom riktiga jobb och till att utveckla saker och förbättra saker och tänka över saker och sånt där. De kommer att göra även vår värld oändligt mycket bättre. Och jag är väldigt nyfiken på de förändringar som sker. Och det är en kritik jag verkligen tycker om att få, därför att lite grann syftet med min bok är att, alltså som jag brukar säga, din bok handlar om verkligheten och min om politik, så min har lite mer begränsat. Och den här boken av Douglas Carswell, Rebel, en av hans teser, den modigaste av alla, det är faktiskt att man ska vara optimist.
Mm-hmm.
Därför att, och det är en sak, det föll ner en sån här liten polett, därför att jag har målat upp problemen. Lite som Hayek i Vägen till träldom. Och Vägen till träldom blev ju just därför lite falsifierad. Den var för dyster, den varnade för saker som inte riktigt hände, och kanske just därför att det väckte en debatt och det väckte en motreaktion. Och Carswell pekar på att vi har en allierad i förnuftet. I att vi har rätt, i att det är rätt med frihet, att människor får gifta sig, att det är dumt att skuldsätta sig, att krig kostar mer än fred och andra insikter som vi har förvärvat till stora kostnader, inte minst på 2000-talet, men som just därför är viktigare att påminna om. Och framförallt att detta att ha rätt är liksom en rätt stor kraft. Titta på narkotika, där liksom alla etablerade har liksom drivit ett krig mot narkotikan, och sen kommer det liksom några som visar på andra saker och gradvis så börjar det sjunka in, och exemplets makt är så mycket starkare än alla de här skrikande, gapade, välbetalda människorna som har fel. Ibland kommer insikterna dyrt, men det hoppet finns alltid, och det är därför vi fortsätter, det är därför vi opinionsbildar, det är därför vi menar att idéer spelar roll, för det gör de.
Ja, det är en väldigt, väldigt fin insikt, och det är klart, varnar man för vad som kan gå fel, så kan man ju också då bidra till att undvika att det händer. Eller i alla fall så visar det sig att man får rätt därför att man har verklighet på sin sida. Jag blev påminn om en historia om Milton Friedman när han var i Mexiko någon gång här i, kan det vara ett sent 80-tal. Och då så sa han tre saker om Mexiko. Så här är det. Det är ett fint land och det är underbara medborgare och ni har så mycket potential, men det finns tre saker ni måste fixa till. Dels måste ni privatisera oljebolaget, se till att få in privata investeringar, för annars kommer ni aldrig bli någon stor producent på det området. Det andra är att ni måste sluta med kriget mot knarket, för att det här blir ett inbördeskrig, alla dödar alla och ni förstör så många människoliv när det skulle kunna vara en industri som funkade och var säker. Och det tredje är att ni måste släppa den här konstiga försöket att styra växelkursen mot dollarn, för att det kommer sluta med en stor pesokris någon gång. Och dagen efter så hade den stora mexikanska dagstidningen en stor artikel om att Milton Friedman kan ingenting om Mexiko och Mexikos historia. Han bara sitter där och håller på
med sina liberala teorier.
Ja, precis, exakt. Och sen så visade du sig att det blev ju precis så på alla punkter, och nu sitter till och med då gamla institutionella revolutionära partiet och försöker få in privata investeringar till oljebolaget, och de försöker börja avveckla kriget mot knarket därför att det har varit så vansinnigt, och de fick pesokrisen, allting kraschade. Det var bara det att alla då sa, ja titta, det här är kapitalismens och marknadskrafternas fel, och ingen såg att det här skulle hända,
och Alan Greenspan grep in och bailade ut dem.
Ja, bailats, ja. Bail. Ja, nej, men det är en himla bra bok, det är en viktig bok. Lansering som sagt var den 18:e. Och då har du en speciell DJ också, eller hur?
Ja, min vän Johannes Klenell som är redaktör på Galago till vardags. Han pikade med sitt musikintresse någon gång där i början på 2000-talet. Så jag behövde någon som spelar tidstypisk musik. Tänk att det har gått så länge att det liksom är början av 2000-talet, är länge sedan. Det var ett annat...
Ja, himla spännande, Mattias. Det här är en bok som jag tror kommer bli läst av väldigt många, och det bör den verkligen bli. Lycka till med lanseringen. Jag har bara en fråga till. När du kom hit idag så proppade du plötsligt in massa korvar i vårt kylskåp. Hur förklarar du det? Vad har du att säga till ditt försvar?
Försvar... På Lidl kan man köpa världens godaste korv för 29 spänn paketet. Kostar mer än dubbelt så mycket ute på Lidingö. Så jag passar på när jag är i stan. Nynberg Bratwurst, de passar perfekt nu när grillsäsongen är igång. Och så tar man rejält med sauerkraut och potatis.
Alltså här hade det alltså låtit, om The Usual Suspects hade de kommersiella krafterna på vår sida och smög in annonser. Men det här kom direkt från hjärtat.
Ja, det kom från hjärtat. Alltså någonting som är billigt och gott kan jag äta i oändlighet.
Ja, men då kan jag bara önska dig en trevlig helg, Mattias. Vad trevligt.
Ja, detsamma.
Tjingeling. Och tack hörni till er som har lyssnat. Ni får gärna höra av er till oss på vår Facebook-sida eller norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com. norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com. Och gå gärna in på iTunes podcaster och skriv vad ni tycker om oss och sätt något betyg som piggar upp. Och så hörs vi nästa gång. Tack och hej.
Jo, jag tänkte förresten på vänstern. Jag har funderat på en sak.
Ja.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.